Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Du kysser din make hejdå. Han ska till jobbet. Ni har precis köpt hus tillsammans. Och er 5 månader gamla dotter ska få ett eget rum. Familjelivet har precis börjat. Och där och då är du så lycklig man kan bli. Du ser efter din make. Den försvinner bort längs gatan. I sin brutvit rutiga blazer. Som du älskar honom. Er lilla familj som precis blivit 3. Vad du inte vet där och då är att detta är sista gången du någonsin kommer att få se honom igen. Än idag vet du inte om han finns kvar där ute någonstans. Den eviga frågan kommer jäcka dig resten av livet. Varför lämnade han er? Och vart tog han vägen? Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nyblin.
Och mitt namn är Nathalie Sejov.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om 32 år gamla Robert van Gorr som den 14 februari 1974 gick ut från sin arbetsplats i Halmstad efter ett telefonsamtal för att ta lite luft. Detta för att sedan försvinna och aldrig mer synas till. Roberts försvinnande är än idag ett mysterium. Även om hans hustru har sina funderingar kring vad som kan ha hänt maken. Men vi ska börja från början. 1960 befann sig den då 18 år gamla Robert i skånska Trelleborg. Han skulle med en färja till hemlandet Tyskland när en ung kvinna plötsligt ursäktar sig. Hon ber honom om hjälp ombord på båten med sin väska. Robert, som var en gentleman, tog självklart hand om väskan och där och då uppstod den stora förälskelsen. Kvinnan hette Inga-Britt och var hemmahörande i Sverige. Hon var på resa med sin bror som var den som hade manat henne att gå fram till Robert. Brodern hade varit trött på att släppa runt på systerns väska och när han hade fått syn på den unge Robert, iklädd läderhausen, hade han sagt till Inga-Britt att den unga mannen säkert också skulle med färjan och att han säkert kunde hjälpa henne att bära hennes väska. Robert berättade för Inga-Britt att han var en tysk juniormästare i fäktning och att han varit i Sverige på en tävling, närmare bestämt i Stockholm. Robert föddes den 16 november 1941 i Mannheim i Västtyskland och var tysk medborgare. Och planen var att cykla hela vägen tillbaka till Mannheim. Robert och Inga-Britt fortsatte hålla kontakten efter sitt möte på färjan i Trelleborg. De blev kära i varandra och flyttade så småningom ihop tillsammans i Sverige. Efter det att Robert gjort klart sin militärtjänstgöring. Året var då 1961. Robert lärde sig svenska snabbt och tog lite olika jobb innan han så småningom fick en tjänst på TH Scheeles skeppsmäkleri i Halmstad. Paret fortsatte leva sina liv tillsammans. De gifte sig och år 1974 fick de ett barn, en dotter vid namn Helena. De hade precis skrivit på kontraktet för att köpa hus tillsammans i Inga-Britts hemort Slöinge. Familjelivet hade precis börjat. Robert hade sin mamma och sina syskon kvar i hemlandet och det kändes tryggt att flytta från Falkenberg till Slöinge där Inga-Britts mamma och pappa bodde. Både för att ha familjen nära, men också för att kunna få barnvakt till Helena vid behov. Det var Alla hjärtans dag 1974. Makarna vaknade upp i sitt gemensamma hem i Falkenberg, precis som vilken morgon som helst. Robert skulle köra till Slöinge för att lämna dottern, då 5 månader gammal, och svärföräldrarna innan han åkte till jobbet på skeppsmäkleriet i Halmstad. Han sa hej då till sin fru, vi ses ikväll, och så stängde han ytterdörren efter sig. Robert hoppade in i sin ljusblå Peugeot 404 och lämnade Falkenberg bakom sig, för vad som skulle komma att bli sista gången.
Robert tycker upp på jobbet, men strax före 10 på förmiddagen får han ett telefonsamtal som verkar störa honom. Än idag vet vi inte vem det var som ringde Robert eller vad som sades under telefonsamtalet. Men när Robert hade lagt på luren förklarade han för sina kollegor att han plötsligt fick en sån sprängande huvudvärk. Robert bestämde sig då för att gå ut från arbetsplatsen och ta lite luft för att se om huvudvärken skulle lätta. I famnen bar han sin dokumentportfölj. Och detta är sista gången som någon ser Robert Fangor. När Robert inte skulle komma tillbaka till jobbet igen, trots att han lämnat sin jacka på kontoret, blev kollegorna oroliga. Det var kallt ute. Kan någonting ha hänt honom? Han lämnade ytterrocken kvar på jobbet trots att det var vinterdag, och när arbetsdagen var slut hade han fortfarande inte kommit tillbaka. Då ringde de till mig och undrade om jag visste var han var, sa Inga-Britt i en artikel på Expressen år 2018. Inga-Britt ringde då till föräldrarna i Slöinge för att förvissa sig om att allt stod bra till med dottern Helena. Dottern var med sin mormor och det fanns inte ett enda spår av Robert. Hon bestämde sig där då för att ringa polisen och anmäla maken som försvunnen. Men polisen menar att hon inte skulle oroa sig. Robert skulle säkert komma hem igen. Dessutom var han myndig och han hade ingen skyldighet att komma hem. Det var alltså först den 28 februari som en formell efterlysning efter Robert upprättades. På bloggen 29 juli 1965 och andra olösta försvinnanden har Eva Kullenberg skrivit om Roberts försvinnande. Där delar hon med sig av innehållet i efterlysningen som följer. Han var klädd i en brunvit rutig blazer, bruna byxor, konjaksfärgad skjorta, brokig slips, saknade ytterkläder, bryter något på tyska, glasögon med kraftiga mörka bågar, polisonger och skägg, kan vara deprimerad. Medförde vid försvinnandet personbil ljusblå Peugeot 404. Men det fanns enligt Inga-Britt inga tecken på att Robert skulle vara deprimerad. Framtiden såg ljus ut för den lilla familjen. De hade en underbar liten dotter och skulle snart flytta in i huset i Slöinge. Dagarna gick och blev snart till veckor och månader. Inga-Britt flyttade in i det gemensamma huset tillsammans med dottern. Men Robert var som uppslukad av jorden. Och Inga-Britt började fundera. Kunde maken ha levt ett dubbelliv? Kunde han rent av ha varit en tysk spion?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte att vi skulle diskutera lite kring Inga-Britts teori kring att Robert kan ha varit en tysk spion.
Mm.
Hon tror att Robert kan ha värvat som spion åt östblocket under sin militärtjänstgöring. Och där ska då Robert ha utbildats till telegrafist, enligt henne då, och haft uppdrag för bland annat militäralliansen NATO. Och det är ju först efter att maken försvunnit som hon börjar försöka lägga ett pussel för att försöka få ett grepp om vad som kan ha hänt honom. Och det här är ju ett sjukt märkligt fall.
Verkligen.
Ja, så tänk dig själv. Du står där, du är ensam. Du är en nybliven mamma med en 5 månaders bebis. Du har precis köpt ett hus. Och så bara försvinner din make från ingenstans. Han bara går ut genom dörren på jobbet och så är han borta.
Mm.
Så jag förstår verkligen att man helt enkelt letar efter alla möjliga former av förklaringar. Och Inga-Britt snöder in på just det här spåret. Men vad är det då som gör att Inga-Britt tror att maken Robert är en spion? Det är ju ingenting man bara tar i luften så riktigt.
Mm.
Ja, vi började med det faktum att Robert fortfarande var tysk medborgare. Ingenting konstigt i sig egentligen. Mm. Men till sin fru så har han då sagt att han ansökt om svenskt medborgarskap. Ja, någonting som inte heller är så konstigt. Och han är gift med en svenska och både bodde och jobbade i Sverige. Mm. Men det finns en sak som är lite märkligt med det här. Ja, och det är nämligen att den här ansökan då om svenskt medborgarskap som han påstår sig ha skickat in, den har aldrig nått myndigheterna enligt Inga-Britt. Och då undrar man varför ljög han om det här till sin fru? Varför var det så viktigt att behålla ett tyskt medborgarskap?
Det är ändå lite märkligt att han säger att han ansökt om det och sen visar sig att han faktiskt inte har det.
Mm. Det är jättekonstigt. De verkar ju ändå, de är kära, de har precis valt att skaffa barn, de har köpt hus. Och så ligger de här lögnerna bakom. Som vi inte riktigt vet varför. Och det finns fler lögner som gör att Inga-Britt funderar kring Robert och hans agerande. För enligt Inga-Britt så ska Robert även ha sagt att han hade en tandläkare som han ofta då besökte. Men när hon grävde vidare det och pratade med den här tandläkaren så berättar tandläkaren att han aldrig någonsin har träffat Robert. Och då kommer jag undra, vad gjorde då Robert istället när han då påstod sig besöka tandläkaren? Vad var han? Vad gjorde han? Varför ljög han om det här till sin hustru?
Mm.
Det är lite märkligt. Inga jättestora saker, men i kombination med att man har försvunnit så är det väldigt, väldigt märkligt.
Mm.
Sen har vi en annan sak som enligt hustrun var märkligt, och det var att Robert inte ville stå skriven på vare sig det här gemensamma huset eller på parets bil. Lite som att inte lämna några spår efter sig i det offentliga, som hon uttrycker det. Ja, och till Expressen så har Inga-Britt själv sagt så här i en intervju, att Robert då sagt till henne: det är bättre att du står för det, det spelar ingen roll eftersom vi ändå är gifta.
Mm.
Men alltså för mig tycker jag att det är lite tvärtom, att man vill ju dela på saker, man vill stå på sakerna för att det också är en gemensam ekonomi i det.
Mm. Speciellt huset, tänker jag.
Mm. Och så här säger Inga-Britt i artikeln: jag vet ju inte vad som hände, men förmodligen var hans uppdrag slut och han behövde helt enkelt försvinna. Det är klart att jag undrat vad som hände honom och varför han inte kunde säga någonting innan han försvann. Jag skulle ju faktiskt vilja veta sanningen.
Mm. Ja, hon minns särskilt ett tillfälle som ska ha inträffat vid porten till det lägenhetshus de bodde i Falkenberg. Och då ska det varit en man som har kommit hit med en blombukett och dykt upp bakom Inga-Britt. Heter hon Inga-Britt? Ja. Förlåt. Ja. Och dykt upp bakom Inga-Britt. Så här säger Inga-Britt i intervjun: han hade med sig en fång blommor och sa att han skulle besöka några goda vänner, grannar till oss, och frågade om han fick smita in genom porten efter mig. Han bockade artigt och lyfte på hatten. När jag kom upp till vår lägenhet stod han utanför dörren och frågade om jag kunde ta blommorna eftersom vännerna inte var hemma. Det här är då intervjun i Expressen. Och Inga-Britt kan berätta att Robert, när han kommit hem på kvällen, var väldigt nyfiken kring de här blommorna. Och det var inget konstigt i sig, han tittade bara på dem, sen var det inte mer med det. Han var lugn.
Mm.
Men det här var ju någonting som Inga-Britt då har lagt på minnet. Särskilt eftersom grannarna inte visste vem den här mannen med blommorna var när hon frågade dem. Och hon tror då att det här blomsterbudet måste ha varit någon form av signal till Robert. Han ska även haft värdepapper i ett bankfack. Men när polisen öppnar det tillsammans med hustrun och deras advokat några månader efter Roberts försvinnande så var bankfacket tomt. Så det är ju en del mystiska, kan man säga, omständigheter kring det här försvinnandet som är intressanta.
Och just det här att alla de här lögnerna, en ansökan om svensk medborgarskap som aldrig ägt rum, massa besök till en tandläkare som aldrig har träffat Robert. Är det konstigt?
Mm. Och på bloggen 29 juli 1965 och andra olösta försvinnanden så spekulerar Eva Kullenberg kring de olika teorierna kring varför han kan ha försvunnit, vad var anledningen. Och så här lyder hennes tankar. Om det var så att Robert försvann frivilligt så är det lätt att ändra sitt utseende genom att raka av sig skägget och polisongerna, byta glasögon och klädstil. Bilen kunde ju ha bytts ut och den ljusblåa Peugeoten hamnat i bilskroten. Men vad blev då Robert av? Mm. Det är ju fortfarande ett mysterium som återstår om han nu gjorde sig av med bilen.
Verkligen, för bilen försvann ju tillsammans med Robert och har aldrig återsätts.
Mm. Ja, och då är frågan, kan han ha varit?
Och det här är ju Evas ord, direkt från bloggen.
Och då är frågan om han kan ha varit en spion. Och Eva resonerar att det känns lite långsökt, men Halmstad, där militäranläggningar finns, kan ha varit intresse för främmande makt. Alltså att det kan vara så att det inte är jättekonstigt att det skulle vara just där då. Främmande makt skulle kunna vara intresserad av just den platsen. Mm. Om han var spion och försvann av rädsla för att bli upptäckt så har han troligen fått hjälp därefter med att försvinna. Så då är det inte så konstigt att han, kanske tänker jag då, inte hade med sig några saker vid försvinnandet. För då kanske allting är organiserat på ett väldigt organiserat sätt.
Mm. Han kanske inte själv visste om exakt vad det var som skulle ske.
Mm. Och det som Eva tycker talar emot den här teorin, det är att han var så ung när han kom till Sverige.
Mm. Ja, att han inte har någon gedigen militärutbildning i ryggen på det sättet kanske.
Ja, ja, oavsett vad så var blev han av efter han försvann.
Mm.
Sen så har hon också en del tankar kring teorier om självmord. Det står ju i polisutredningen att han var deprimerad. Dock ingenting mer om eventuell medicinering. Det finns inget läkarutlåtande eller något liknande som styrker Roberts depression. Eller om den var djup eller eventuellt vad det handlade om. Det finns heller ingenting i de artiklarna vi har läst som säger att han var deprimerad. Och det är heller ingenting som hustrun har uttalat sig om. Hon påstår att det inte var fallet. Men det är ändå lite intressant att det står med i polisutredningen. Det kan ju vara så att polisen har någon information som hustrun inte har.
Ja.
Mm.
Ja, och det är de här tre tankarna liksom som Eva berör på sin blogg. Mm. Och det finns ju extremt lite information om det här fallet. Inte många artiklar alls. Jag har verkligen letat och grävt. Men det gör ju också att det här fallet blir lite extra mytomspunnet. Just för att det finns lite information.
Mm.
Jag tycker ju bäst om spionteorin. Dels för att den ger hopp om att Robert är vid liv. Och för att det ger en mer rimlig förklaring till varför man lämnar sin fru och sin 5 månader gamla dotter bakom sig. Men sen finns det ju ingenting som säger att han helt enkelt, han kanske fick panik. Alltså flytten, han var ung, en bebis som har kommit till världen, ett husköp. Om han nu var deprimerad, det kanske blev för mycket för honom och han agerade impulsivt och bara stack. Ja. Kanske hem till Tyskland, kanske levde han ett helt annat liv där med ett konstant dåligt samvete över vad han lämnat bakom sig. Det finns ju den teorin också. För om han nu var deprimerad så kanske han agerade i panik och tog ett beslut som han utan en depression troligtvis aldrig hade tagit. Samtidigt är det de här lögnerna, de här konstiga små sakerna. Så jag förstår ju att Inga-Britt resonerar och tänker som hon gör.
Ja, det här med blombudet tror jag, det känns lite som en film. Alltså att det kan ju verkligen bara varit någon som helt enkelt gick upp i fel portuppgång eller vad som helst, det tycker jag är lite långsökt. Men bankfacket är intressant. Att han har tagit eventuella värdepapper han hade där med sig. Det styrker ju verkligen det här med ett frivilligt försvinnande oavsett, tror jag det rör sig om det faktiskt.
Mm, ja, det känns inte som att han har blivit bortrövad liksom.
Nej, eller att någonting skulle ha hänt honom, då skulle vi nog få reda på om han dock ut för en olycka eller någonting med bilen, så skulle man ju hittat bilen, tänker jag. Men jag började faktiskt tänka på en sak som hände en barnsvän till mig när jag var liten. Hennes pappa bara försvann plötsligt. Han gick ofta till en sån här biljardhall om helgen och spelade biljard. Så han försvann verkligen från en sån kväll när han bara hade gått iväg och spelat biljard. Så han hade inga saker med sig. Alltså, han hade inte förberett någon väska eller någonting och försvann.
Mm.
Och då anlitade, efter då, han hade varit försvunnen ett ganska bra tag, så anlitade hans då, min kompis mamma, en privatdetektiv. För att hon misstänkte ju att han hade försvunnit frivilligt.
Mm.
Och hittade honom boendes, jag tror faktiskt det var i Tyskland faktiskt. Med en ny kvinna och sådär. Så att det, även om det känns långsökt, så är det ju sånt som faktiskt kan hända. Och det kan ju vara så att, ja, att det kanske här livet med små barn blev för mycket för Robert, även om det är sjukt och att folk skulle göra något sånt. Det är väl mycket lättare att skilja sig och säga att man inte vill leva det här livet längre i så fall. Men det, jag tror också att det förekommer ju faktiskt att folk faktiskt bara flyr från sina liv för att det blir för mycket. För att man vill någonting annat. Även om det är en riktigt elak sak att göra, så ja, är det faktiskt det så att det händer.
Det som jag tycker är så märkligt i det här fallet, om det nu skulle vara så att det var ett panikagerande. Så är det är lite, det har både det här förebyggandet av att inte vilja stå på några kontrakt någonstans. Du har de här besöken hos tandläkaren, vad gjorde han istället? Eftersom han inte var hos tandläkaren. Han lämnar sin jacka.
Och kan han ju haft en affär till exempel.
Precis, alltså. Ja. Men han lämnar också bara sin jacka på jobbet och går ut. Men däremot så har han förberett och hämtat bankpapper. Så det känns både planerat och oplanerat på samma gång, på något vis.
Faktiskt. Och sen, ja, sen så tänker jag också på det här med att han faktiskt har jobbat med NATO-kopplingen. Alltså det är ju också såklart, jag förstår varför. Och jag förstår verkligen att Inga-Britt börjar tänka i de banorna på grund av hans bakgrund. Att han ändå har en militär historik och att han just har jobbat med NATO. Det kan ju faktiskt var att hon har rätt på grund av att det finns den historiken. Så jag förstår varför hennes tankar går dit i kombination med de här lite mystiska omständigheterna.
Ja, för jag tänker också när man lever ihop med någon så brukar man ju märka om någonting är fel. Eller att man minst känner att någonting ligger i luften. Sen finns det ju de som är jättebra på att spela liksom luftslott. Men ja, det är märkligt och det hela slutar ju fortfarande den stora frågan. Var tog Robert vägen?
Ja, var tog hans bil vägen? Och varför är det ingen som har sett honom efter försvinnandet?
För här har man ju bilen och regnumret och allting.
Det är verkligen ett mystiskt fall.
Ja, och jag förstår för Eva Kullenberg har grävt det. Hon älskar ju också äldre fall, precis som du, Nattis. Ja, men nej, jag kan inte riktigt sätta fingret på det här fallet.
Det som fascinerar en mycket är just den här tanken på att Robert kanske faktiskt försvann frivilligt och levde ett liv någon annanstans. Och att han, oavsett om han var spion eller ej, så är frivilliga försvinnanden väldigt intressanta. För att det är just det här med hoppet att personen har startat liv någon annanstans och vad var anledningen till att den personen försvann och hur kommer det sig att ingen har uppmärksammat personen i efterhand.
Ja, är det jättemärkligt alltihopa.
Var Robert Fangos spion? Det är en fråga vi nog aldrig kommer få svar på. Det är mest hustruns spekulationer och om de är sanna eller ej vet vi inte. Men hans försvinnande är ett mysterium än idag. Robert gick ut från jobbet utan jacka med sin portfölj och försvann. Efter sig lämnade han sin fru, sin dotter och ett nyköpt hus. Om han försvann till Tyskland eller om någonting hände honom kommer vi nog aldrig att få veta. Men om det finns där ute, Robert, hör av dig. Kanske har du en ny familj som vet vad det var som egentligen hände dig. Tack för att du har lyssnat på Olösta fall.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.